Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Hilde og Åsa, er I faldet ned i kaninhullet denne her uge?
Jeg prøver hele tiden at undgå hvertfald. Prøver
det. Okay. Ja, fordi jeg vågnede endnu en nat, og her lå jeg så med mobilen i mørket og erkendte en forandring, for det er som om, at det er blevet mainstream at falde ned i kaninhullet.
Ja.
Ja, og jeg opdager pludselig, at alle mulige normale mennesker med hus og hund og pensionsopsparing og alt sådan noget, har overtaget alarmismen fra de paranoide, som nu står tilbage og virker sådan helt regulære. Den sidste dag vil komme, råbes der over alt, mens roen sænker sig over mig til spørgsmålet om, hvorvidt jeg mon selv er kukuk eller ganske almindelig.
Er det også mig, som skal svare på det, om du er blevet kukuk
det,
eller almindelig?
Det er et åbent spørgsmål, ja.
Det er ikke mange år siden vi ikke ante, hvad kaninhull er, og nu er det overalt.
Ja. För mig är det fortfarande ett ganska okänt begrepp. Jag förstår inte riktigt vad det är, men det handlar om att någonting brister i logik och man tycker att man inte kan ta sig ur det, har jag förstått.
Ja, alltså, jag menar att det stammar från Alice i
Eventyret. Ja, men det gör det ju. Okay. Det gör det. Jag är ovan med att man använder det som en vardagsterm.
No.
Ja.
Vi bruger det meget i Danmark om folk, som er, altså, har tabt sutten, hedder det på dansk.
Ah, okay. Tabt sutten, det synes jeg er fint. Det betyder vel cirka noget sånt som at den har mistet overblikket eller blitt litt forvirret. Mm. Og i denne kaninhull-sammenhengen så har den da gått helt op i en forklaringsmodell og leser verden kun gjennom den. Mm. Blir litt ensporet av det, men helt ærlig, for min egen del, så må jeg hele tiden sjekke av. Og den eneste kuren jeg vet om, det er å snakke med folk. Altså, ha vanlige samtaler med vanlige folk. Altså, blir en sittende for mye inne alene og holde på internettet, så kan man begynne å tro på hva som helst, altså.
Jag är ju inte på sociala medier. Jag går ju liksom inte ut på nätet särskilt mycket om jag inte ska googla saker och ting som är rena faktauppgifter. Så att jag är rätt immun mot det där. För att,
kanske du var född alltså, det betyder inte att jag.
Förlåt?
Kanske du var född i ett kaninhull.
Kanske det, och det, jag menar inte att jag är rationellare än andra. Det är inte det jag säger, det är bara att det är väldigt mycket som jag slipper undan.
Tack, ja, det är det faktiskt.
Ja, men det är ju inte säkert att de sociala medier är skyld i att man faller ned i ett kaninhull. De kan ju också vara det motsatte. De kan ju frälsa en från att falde ned i et kaninhull, måske.
Sikkert, det der vet jo ni bedre end jeg, som er der, men jeg tror at, altså, jeg forsøger til og med at undvika traditionelle medier, derfor at jeg blir bare uppgiven og lidt ledsen.
Ja, det kan den jo bli.
Men det er sjovt,
Hilde. Jeg er endå journalist selv, liksom, og liksom orker ikke med min egen bransch, for at verden ser ud, som den gør.
Men det er sjovt, Hilde, fordi du siger, at du læner dig op ad andre mennesker for at undgå kaninhuller, ikke? Jeg blev nødt til at gøre det modsatte, altså læne mig væk fra andre mennesker, for ikke at falde i kaninhuller sammen med dem, ikke? Altså, og det kan jo være en helt, altså, jeg synes jo på en måde, og det er I jo også enige i, jeg synes jo, at Danmark på en måde kollektivt faldt ned i et kaninhul under corona. Ikke?
Ja, ja.
Altså med nogle af de reguleringer af vores befolkninger, så stod vi jo pludselig i et kaninhul samlet. Ikke?
Sammen med minken. Mink, der faldt ned et minkhul.
Ja, et minkhul.
Og den der mink, tænk hvad de har minkar og grisar i Danmark, Hilde. Herregud, oj, mærkelige djur der. På så liten yta, så många.
Handelskrigen er i gang. Den finske presidenten spiller golf med Trump, og det skal vi komme tilbage til. Men spillet om Grønland fortsætter. Den amerikanske vicepresident Vance med frue var på besøg i et par timer på Grønland og opdagede, at det var kaldt i ordets alle betydninger. Grønland har fått en regering, som siger, at de først og fremmest er opptatt av trygghet for folk, og Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen har pustet sig op, skriver Ekstrabladet. De skal ikke håne oss. Är det nå vi ska in med lite panskandinavisk familjeterapi här?
Jag kände att det behövdes när Mette Frederiksen var på väg till Grönland och sen fick hon höra av den blivande utrikesministern att nej, det passar sig inte. Stanna hemma du i Köpenhamn. Och då tänkte jag, herregud, de där skulle ju behöva gå i parterapi ihop.
Men jag såg ett bild där de alla tre stod, det var stickat med utrikesminister och statsminister och Mette Frederiksen och...
Jo, men jag tror man skulle lägga ihop de där danskarna och grönlänningarna på en terapibänk. Ja, jag blir ju så här, som svensk blir jag alltid lite förvånad när jag ändå ser så här att Grönlands nya premiärminister, deras utrikesminister, deras den och den och den minister. Alltså det är ju väldigt mycket som är på plats som låter som en välfungerande nationalstat egentligen. Mm. Så undrar man, jaha, men de är ägda av någon annan.
Ja, men en nationalstat är ju inte bara titlar.
Nej, det håller jag med om. Alltså, jag förstår det. Men så här, så utifrån så kan man ju lite fundera över hur den här relationen egentligen ser ut. Alltså, både formellt och juridiskt, konstitutionellt och mentalt, psykologiskt, alltihop.
Helt sikkert. Og hvad hedder det? Vi fik jo også en lille snært af den løsrivelse, der kunne snart kunne melde sig, da den grønlandske udenrigsminister netop sagde, vi ønsker ikke besøg fra Mette Frederiksen. Ikke? Mm-hmm. Altså, det var jo, der, og så opstod der lidt forvirring, fordi regeringslederen ønskede altså netop et besøg, ikke? Og har taget rigtig godt imod Mette Frederiksen. Mm. Så der er lidt forvirring.
Ja, det
ja, og det er der jo også i forhold til det her Trump-kaos, som Grønland udsættes for lige nu, ikke? Og de formuleringer, der er af det danske svigt. Altså, jeg er sådan set fuldstændig enig med Trump i, at Danmark har ikke passet sin pligt godt nok i forhold til at beskytte grønlænderne og Grønland mod truslerne fra Rusland og Kina. Altså, det er jo sandt. Altså, selvfølgelig er det det. Men prøv lige at høre, USA har trukket sig massivt fra Grønland siden den kolde krig. Altså massivt, ikke? Altså der, den base, hvor der i dag er 150 soldater, ikke? Der er faktisk plads til 7.000 ansatte. Ikke?
7.000?
Og, ja, der er
men de her faciliteter. Men hvad med Grønland om 7.000 amerikaner skal gå rundt der og sprætte med
jo,
sine
men,
vapen?
Men, ja, men det har der jo været.
Med egen jurisdiktion.
Sådan har det været i mange år. Ja. Indtil 90-tallet, ikke? Hvor USA trak sig. Men de 7.000 ansatte var kun på den ene base, som amerikanerne stadig har. Ikke? Mm-hmm. Der har været 50 aktive steder i Grønland. Ikke? Amerikanerne har haft 9 lufthavne, 6 radarstationer, oj, en flådebase og 21 værstationer. Alt det har amerikanerne jo frivilligt over årene trukket sig fra. Ikke? Mm-hmm.
Så og der kommer Trump og klager på Danmark, liksom.
Netop.
Men der... så altså, det her var jo jätteintressant, Hasse. Men betyder det her, at om de har haft 7000 soldater og 28 värdestationer og 7 hamnar og alt vad det sa, betyder det at de kan vel bare återbesätta det der? Eller er det nya förhandlingar då? Eller? For at, jeg menar, alternativet behöver ju kanske inte vara att köpa landet. Jag tänker så här, om Joe Biden hade sagt så här, eller Bill Clinton eller Obama, vi skulle vilja ha lite mer verksamhet på Grönland, kan vi ingå ett nytt avtal? Det hade ju Danmark sagt självklart, och förmodligen också danskan, eller grönlänningarna skulle jag gissa.
Det är mer komplext.
Det är lite mer aggressivt att komma och säga att vi vill köpa hela landet, eller vi ska ta hela landet. Det är vårt nu.
Alltså, amerikanerna har sådan sett mulighet för att gøre, hvad de vil, stort set, i Grønland militært.
Ikke?
Og derfor tænker man jo, det handler ikke om det militære,
nej,
det her.
Nej.
Ikke? Men det er selvfølgelig lidt komplekst, ikke? Altså, de kan gøre præcis, som de vil på Pituffik Space Base, ikke? Mm. Altså det, der tidligere hed Thulebasen. Mm-hmm. Ikke? Men hvis de ønsker at sætte en radar op et nyt sted, så skal man blive enige om det. Danmark, Grønland og USA. Mm-hmm. Og man kan i princippet sige nej til at lade USA sætte en ny radar op.
Mm-hmm.
Men man kan ikke fysisk forhindre dem i forhold til den aftale, der er indgået. Mm-hmm. Så Danmark kan i princippet sige nej, men så kan amerikanerne annullerer den fiktion, kunne man kalde det, at Danmark militært er suveræn over Grønland. Ikke?
Just det. Så
det er meget, meget interessant. Alt det her er jo opstået helt tilbage, dengang Nazi-Tyskland invaderede Danmark. Ikke? Der tog den danske ambassadør i USA, Henrik Kaufmann, kontakt til den amerikanske regering og tilbød dem egenhændigt en forsvarsaftale, som den danske regering i første omgang erklærede ugyldig.
Ikke? Hvad slags sololøb det?
Et sololøb. Så Henrik Kaufmann kan betragtes som Grønlands redningsmand, men han kan også betragtes som den, der ligesom helt egenhændigt lavede den her aftale med amerikanerne, som overdrog Grønland militært til Amerika.
Det er vi så.
I men al eftertid.
Ja. Den absurde historien var jo, at et fly med atomvåpen krasher på Grønland.
Mm.
Helt sikkert.
Ja, på et tidspunkt.
Ja, senere hen, ikke under den kolde krig. Ja. Det er rigtigt. Men der er foregået mange, mange absurde ting i Grønland, ikke? Som den danske regering, de skiftende danske regeringer, har haft viden om, men dækket over. Blandt andet dette atomstyr, ikke? Og mange andre ting.
Ja. Men det var en ting, jeg lurte på, når vi snakker om utenriksministeren og den nye regeringschefen på Grønland. Er de fra ulike partier, siden han ene var veldig kritisk, og han andre ønsker? Mette Frederiksen skulle komme.
Ja, hun, udenrigsministeren Vivian Motzfeldt, var meget kritisk. Ikke?
Ja, og hun kom fra et andet parti end regeringschefen.
Ja, lige præcis. Ja. Mm. Men jeg ved ikke, om det er det afgørende. Altså, hun kommer jo ikke fra et radikalt venstrefløjsparti. Det er jo en samlingsregering, altså en meget bred samlingsregering i Grønland nu. Kun et parti har ikke ønsket at medvirke.
Men det er vel en for Mette Frederiksen en drømregering i den meningen, at alle vil at Grønland skal være fjärma sig från USA. Mm. Men apropå solor, alltså det mest absurda i det här är att som ni ju vet, jag gick ju på det här första aprilskämtet om
att
Danmark hade sagt så här, väl, vi vill ha kvar Grönland, men ni kan få den här lilla ön USA som heter Ål, vad heter den? Ål?
Det kan jag inte huska.
Ålvik.
Var det Anholt?
Ålvik.
Det var Anholt.
Anholt.
Anholt.
Och jag tänkte, gud, oj, ja, vilken lösning, så kan man kanske göra, men har de frågat de som bor på Anholt och
du trodde
kommer de att nöja sig med USA? Ja, jag gick på det där. Och jag tänkte, det här måste vi snacka om i programmet.
Vi var faktiskt ganska hissig.
Ja. Jag tänkte, vi fan så sjukt.
Ja. Der var nogle sindssyge aprilsnare. Der var også en aprilsnare, som hed, at Grønland har købt Donald Trump.
Ja.
Ja, men det hade jag inte gått på. Men den här var smartare faktiskt, tyckte jag. Att ni byter ut Grönland mot en liten, mindre ö. Så. Ingen har hört talas. Kul. Well done.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Da han landet i Istanbul, ble den svenske journalisten Joakim Medin pågrepet og siktet for terror.
Joakim Medin har rapporterat från Turkiet flera gånger under de senaste åren. Han har också skrivit böcker om bland annat kurdernas situation och relationen mellan Sverige och Turkiet under NATO-förhandlingarna.
Detta var ett klipp från SVT. Han skulle på jobb för ETC för att dokumentera de stora protesterna i landet efter att borgermästaren i Istanbul, Ekrem İmamoğlu, blev fängslad. Istället sitter han nu i fängsel anklagad för vad också?
Ja, han sitter anklagad för terrorism och han sitter anklagad i ett ökänt skräckfängelse, ett högriskfängelse. Joakim Medin är född 1984. Och är en erfaren journalist, har gjort väldigt många reportage. Jag ska säga, han har suttit fängslad tidigare i Syrien när han har varit undersökande journalist vad gäller kurdernas befrielserörelse och IS. Så att det är en väldigt rutinerad journalist. Men han är alltså nu gripen. Det är han inte ensam om att vara. Det är andra europeiska journalister som också har blivit gripna i Turkiet på kort tid.
Men han är alltså anklagad för en helt konkret sak.
Ja, han är anklagad för, jag vet inte om ni minns Hilda och Hassan, våra lyssnare, men när Sverige skulle ansöka om NATO-medlemskap så började ju Turkiet krångla väldigt mycket och ställa krav på Sverige på olika sätt. Och då var det många som retades med Turkiet eller demonstrerade mot Erdogans krav på Sverige. Yeah. Bland annat då kurderna. Och då var det en grupp där som gjorde en docka av Erdogan som var ganska trogen hur han ser ut och vände den upp och ner. Mm. Och det där var ju en extrem provokation, tyckte Erdogan, som inte riktigt förstår det här med yttrandefrihet och hur det fungerar i Sverige. Mm. Och Joakim Medin, den fängslade journalisten, har ingenting med detta att göra. Absolut ingenting. Men han är svensk och står nu anklagad för det där. Som i Turkiet uppfattas som ett brott, men inte i Sverige.
Mm. Terrorismen
faktiskt. Än så länge inte.
I Danmark är det jo også kriminellt. Kan I huske Mette Frederiksen-dukken, som blev brændt under corona? Der blev de gerningsmænd, angivelig gerningsmænd, blev jo også, anklaget.
Mm. Just det. Vi ska säga, i Sverige så är ju den här Erdogan-dockan förmodligen någonting som kommer att bli kriminaliserat eftersom det uppfattas som ett hot mot rikets säkerhet att hålla på med den typen av, av yttranden som tidigare har varit helt självklara. Mm. Men han är alltså fängslad och han har suttit fängslad lite längre än man brukar vara i såna här motsvarande fall. Om jag ska säga en sak till om det här, det som gör mig lite rädd på ett större plan, det är att det var en manifestation i Stockholm i helgen som gick till stöd för Joakim Medin. Och det var väldigt få personer med rötter i Turkiet där. Trots att vi har 50 000 som bor i Sverige som är födda i Turkiet. Och 50 000 till om man räknar deras barn som är födda här. Yeah. Och vi har 75 000 kurder ungefär. Så att det är väldigt många som skulle kunna sluta upp till en sån här manifestation. Men man gjorde inte det. Och det spekuleras i att de är rädda. Även de är rädda trots att de är här för Erdogan och Turkiets underrättelsetjänst.
Ja, det kan vara att det är de er bange. Det er jo helt klart en mulighed. Jeg læste en artikel i The Guardian af Orhan Pamuk, I ved, den Nobelpris.
Orhan Pamuk,
Nobelprismodtageren, den tyrkiske forfatter. Ikke? Altså måske den væsentligste af de moderne tyrkiske forfattere.
Orhan Pamuk heter
den. Ja, Orhan Pamuk er nemlig ikke Orbán. Nej,
jeg var inde på, jeg tænkte på Orbán tidligere. Ja.
Orbán.
Men altså, han peger jo selv på, at hans popularitet, han er jo meget kritisk over for Tyrkiet og siger nu, at arrestationen af borgmesteren er et tegn på det tyrkiske demokratiske kollaps. Ikke? Og sådan har han jo udtalt sig over lang tid, men samtidig med, at han har gjort det, så er hans popularitet i hjemlandet jo aftaget i takt, ikke? Så han er blevet mere og mere populær, særligt i USA og Europa, men har samtidig provokeret de nationalistiske følelser i Tyrkiet, ikke? Som har gjort, at han bliver læst mindre og mindre hjemlandet og mere og mere i udlandet, ikke? Og det kan jo også være en forklaring på, at ikke så mange tyrker støtter op omkring Tyrkiet-kritik i udlandet, fordi man måske føler, at der er en form for, hvad kan man sige, forræderi eller nedgørelse af nationen Tyrkiet i forhold til udlandet.
Det er interessant med Orhan Pamuk, så er det her, han er dissident helt enkelt, og de møtes jo ofte af det her, deres bøkker sprides ikke på samme sätt i länderna.
Han siger selv, at han tror, at det skyldes nationalismen.
Jeg var i Istanbul for drygt et år sedan og det är en underbar stad för övrigt, var inne i en bokhandel där, hittade inte hans böcker, men hittade annat. Men alltså det intressanta här tycker jag är att vi har en livlig opposition mot Erdogan i Sverige, eller har haft, fram till nu. Det är det. Ja. Alltså det var någonting som hände med detta fängslande, menar de som kan den här frågan mycket bättre än jag. Och det där skrämmer mig.
Det kryper närmare. Ja. Han har själv smugglat ut en handskrivet lapp 1 april där han skriver journalistik är icke en förbrytelse, icke i något land.
Nej. Ja, just det. Just
nej. Og det er også interessant i den sammenhæng. Nu nævnte vi, at flere udenlandske journalister er blevet udvist og så videre, ikke? Men rigtig mange lokale journalister sidder i fængsel, ikke? Og tv-stationer, og tv-stationer, som dækker protesterne, bliver lukket ned, ikke? I 10 dage og så videre. Og Tyrkiet ligger bare rigtig skidt på listen, Press Freedom Index-listen, ikke? Nummer 158 er de, ikke? Altså på niveau med Rusland. Mm. Norge er nummer 1, Danmark nummer 2, Sverige nummer 3 og Finland nummer 5.
Det finns en diskussion nu här. Varför har inte statsminister Ulf Kristersson kontaktat Erdogan om det här? Man kan säga att jag har ingen åsikt om det, utan jag väljer att än så länge lita på att UD vet vad de gör. Det jag tycker är problemet i ett större perspektiv, det är att EU är väldigt mjuka i tonen gentemot Turkiet.
Ja.
Sen en lång tid tillbaka. Jämför med hur det låter med när man pratar om USA just nu. Mm. Det kan vara rätt hårda ord faktiskt från allihopa. Men Turkiet så är man väldigt, väldigt soft. Ja. Och det är klart att det påverkar oss, vår syn på demokrati och diktatur. Det sipprar in i vårt medvetande också.
Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Jeg hadde jo tenkt å hisse at Åsa gikk på 1. aprilsbøken, om at Mette Fredriksen ville selge øyen Anholdt. Men jeg har valgt en annen hiss.
Tenk at jeg gjorde det. Det er så pinlig.
Men hva er din hiss og diss, Hassan?
Jo, altså jeg har været meget i tvivl i forhold til min hiss i denne uge, om jeg skulle hisse Norge for at have købt stort ind af danske vindmøller. Oliefondet har investeret i havvindmølleparken Thor, ikke? Danmarks største havvindmøllepark, ikke? Bravo Oliefonden. Og Sverige, ikke? Nye atomkraftværker for flere hundrede milliarder kroner skal etableres, og den svenske regering er i gang med planerne om at yde statsstøtte, ikke? I form af lån til de her. Min dis, den her har jeg glædet mig til, Åsa. Fordi, hvad hedder det, det er jo sådan, at jeg ofte bliver hånet for antallet af mink og svin i Danmark.
Just det.
Men vidste du også, at antallet af geder i Sverige er steget med 80%?
Altså på norsk så kalder vi det geit.
Antallet jätter har stigit med 80% i Sverige. Ja, det var någon nyhet här i veckan som förvånade mig mycket. Vad ska man med alla jätter till?
Ja, och det förvånade oss mig. Jag var också överraskad. Vad är det där sker här? Och man kan inte finna ut av det. Men jag har gravet i det.
Yes.
Och det är så typiskt svensk att man inte får att vide vad det handlar om det här. Det her, det handler jo om, at der er så mange migranter, altså nye svenskere, som ønsker gedekød. Det er jo ikke svenskerne. Det er jo indvandrerne, som spiser gedekød. Ikke? De fleste, som køber kød af os, kommer fra andre lande, udtaler Maria Mørner på Herviks gård i Nykvarn, som altså producerer gedekød. Så dis til Sverige for endnu en gang at holde den etniske oprindelse på et hvert individ hemmelig.
Hvad er din hiss og dis da, Åsa?
Veckans hiss för mig går till tidskriften Filter som har gjort ett fantastiskt reportage om samtyckeslagen 5 år senare. Som visar att fler kvinnor blir tagna på allvar, men faktiskt också att män döms som visar sig vara oskyldiga. Det var en siffra här som var hissnande, att den nya kategorin som åtalas sedan den här lagstiftningen inträdde, där är medianåldern 20 år, 50% är tonåringar. Den tidskriften Filter vill jag lägga ihop med en fantastisk debutroman av en författare som heter Katarina Mur. Det stannar mellan oss efter den boken, och det är det bästa jag har läst om samtyckeslagstiftningen i skönlitteratur. En makalös bok. Min hiss. Veckans diss. Då måste jag fråga, känner ni till ordet dammsugare?
Stövsugare,
vacuum cleaner. Ja, just det. Jag har en sån robotdammsugare. Norsk. Men jag har också en hundvalp som heter Roffe. Och han är inte riktigt rumsren. Så häromdagen så bajsade han på golvet. Jag såg inte det. Och min norska dammsugare zoom, och sen får ni fantisera ut resten själva. Du då, Hilde, vad har du varit med om?
Min hiss är att den norska regeringen har sagt ja till nya EU-regler som vill vara drahjälp för norsk mineralnäring. Norge satsar på raskare utveckling av mineralnäringen genom en ny lov som ska inlämna nya EU-bestämmelser. Och nu är det detta stora som jag har snackat om många gånger för Fensfältet, som innehåller alltså massa sjeldne mineraler som vi trenger, som nu söker om att få bli ett sånt strategiskt område då i EU. Så första skritt är alltså tatt där. Det finns inte utvinning av den slags i Europa nu. Min diss är ett 120 sidor långt kunskapsgrundlag som låg till grund då en ny skolestruktur blev sent ut i Tromsø kommune på höring för någon uker sedan. Forslaget gikk ut på å legge ned en rekke skoler, og nå viser det seg at mye av dette kunnskapsgrunnlaget var basert på AI, som har diktet opp massevis av forskningsresultater.
Nei!
Men bare si hva de 18 kildene i kildelisten viste seg mulig å spore opp, fant i Tromsø ut med hjelp av en del forskere.
Nei, Tromsø for helvede!
Så det var min diss.
Hiss och diss.
Det är inte många uker sedan vi snackade om mannen och mansrollen. Vi kom på ingen måte till bunns i maskulinitetens oceaner. Spørsmålet är om vi någonsin vill det, men låt oss göra ett försök igen. För du, Hassan, henleder uppmärksamheten mot en artikel i danske Zetland. Frilansjournalist Mats Beyer Gandrup blev konfronterad med ett manneideal han trodde var på väg ut, och nu ser han det överallt. Jag trodde framtiden tillhörde den blöte man in till en sigmaman kallade mig en soyboy, skriver han. Och här må vi alltså ile till med en ordbok omedelbart, och det måtte för övrigt också journalisten göra som skrev historien. För hör efter här nu. Soyboy är ett nedsättande uttryck som brukas för att beskriva män som uppfattas som med manglande maskulina egenskaper, feminina och svaga, och det ska vara baserat på denna teorin som aldrig blivit verifierad, att för mycket soja i maten gör att testosteronnivå synker och att män får för mycket östrogen. Och så var jag så sigma, alltså vi känner till alfa man och den slags. Sigma är också ett sånt symbol, men en sigma-mann, det är en man som är selvstendig, stark, inte upptatt av konventioner. Och i kommentarfält på TikTok brukes gärna sigma för att hylla videor som visar styrka och självtillit. Så det är nu en ny man på väg upp och fram, och soyboyen på väg ut, eller Hassan, varför bet du dig märke i den kommentaren?
Jag syns det var en intressant artikel, ikke? Av många orsaker. Jag syns ju också det är intressant det här fenomen med den här journalist som så blir kallt soyboy, ikke? Som jo egentligen också føler sig som en soyboy upp emot de här sigma män, ikke? Får sig hemlig adresse och begir sig in i detta univers för att försöka avsöka vad det innehåller, ikke? Och derinde finner han ju beviset ifølge sin research på att der er en undergrund af hvad hedder det, ekstremt kvindekritiske unge mænd, ikke? Som netop fremhæver sig selv med, altså ved hjælp af de her begreber som populær, succesfuld, selvstændig, sådan en enlig ulv, ikke? Ja. Som kan få alt, hvad han peger på. Ikke? Mm. Altså det, der gør det interessant for mig, det er jo ikke så meget det her med det her fænomen, man kan studere, men tiden for dette fænomen, ikke? Mm. Fordi jeg ser det i den grad som et modsvar til den anklage mod mandekønnet, som har lydt over de sidste 10 år, ikke? Mm. Altså, hvad kan man sige, den ja, altså det her med, at man har brugt begreber som toksisk maskulinitet og misogyni og så videre, at det i flæng, ikke, har ført til, at mændene ikke har, som man måske havde håbet, tilpasset sig og underlagt sig, men i stedet nu protesterer. Ikke?
Jeg tycker også, det her er veldig interessant. Jeg läste en stor undersökning som är gjord inom något organ inom EU. 32 000 respondenter som visar att yngre män känner sig mer hotade av idén om jämställdhet än äldre män. Äldre män är inte alls så hotade av det här. Och vad beror det på? Och då en förklaring som man ger där, det är att de yngre feministerna eller de som håller på med jämställdhetsarbete idag, de har varit dåliga på att inkludera män i jämställdhetsarbetet, utan man har hela tiden framställt det som att männen måste offra någonting, måste betala någonting, istället för att säga att alla män vinner på att också lära känna sina barn genom att vara hemma med sina barn. Mm. Alla män vinner på att ett hem är jämställt, alla män och så vidare. Och när yngre män redan känner sig hotade ut, det är svårare att få arbete, det är svårare att få bostad, allt, massa sådana här saker som läggs ihop och man regelmässigt kallas för förövare eller våldtäktsmän eller och så vidare, så känner man sig hotad. Men den äldre generationen gör det inte, för de har sett fördelarna med väldigt mycket av de här jämställdhetsprojekten som vi har haft.
Det er nok rigtigt. Jeg har i hvert fald personligt set fordelene ved ligestillingsprojektet. Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg har jo også studeret, at man på de mange, mange områder, hvor mændene sakker bagud, ikke har haft travlt med at tage ligestilling. Ikke? Mm. Altså, I ved, dødeligheden. Altså, sprogevnerne i folkeskolen. Ikke? Altså, fordi den lavere uddannelsesgrad. De forskellige altså katastrofer, som mænd langt oftere end kvinder er ofre for. Ikke? Altså, misbrug, ensomhed, selvmord osv. Der har man jo ikke overvejet begrebet ligestilling.
Nej, det er rigtigt. Der har været alt for lite snak om, og jeg fandt frem en artikel, jeg selv skrev til min egen søn. Vi har jo alle tre sønner i familien vår. Og da han var 13, så var jeg veldig fortvilet over hvordan gutter ble behandlet på skolen. Merket hvordan den enorme nysgjerrigheten som gutter gjerne har når de er 3, 4, 5, 6 år, de kan bli super opptatt av en ting, spør med en gang de kommer inn i skolesystemet, så er det, blir det sett på som å være urolig i klasserommet. Og en blir temmet, og jeg skrev at den temmingen som skjer av gutter er farlig. Altså, vi kan ikke ha det, så det var en slags åpent brev til sønnen, fordi det var nettopp da en svensk manns far som hadde skrevet et åpent brev til sin 4 år gamle datter. Så tenkte jeg at nå er det på tide å skrive til guttene. Og på de 10 årene så har det jo skjedd ekstremt mye, men det som også har skjedd er at sosiale medier har på mange måter også fyret opp denne konflikten som ligger latent. På en måte som er ganske tydelig når jeg snakker med veninner og venner nå som har yngre gutter, små gutter, så forteller de om ganske grove forestillinger om hva for eksempel kvinnen kan eller jenten kan, eller også, som igjen denne gutten, altså, denne journalisten i Zetland skriver tydelig om.
Ja, altså nu vil jeg vil jo ikke begå den samme fejl og beskylde det modsatte køn for den radikalisering, der sker blandt nogle yngre mænd. Men der er nogle lighedspunkter alligevel mellem det, som er din største frustration, Hilde, det demokratiske svigt i USA og fremvæksten af Trump og den her form for republikanske, hvad kalder man det, nye måde at bedrive global politik på, ikke? Og så det kønsmæssige svigt i forhold til mændene, altså det her med permanent at kritisere og angribe og udstøde og marginalisere mænd med nogen som helst form for maskulinitet, ikke? Har jo ført til, at der kommer altså nye, meget radikale bevægelser inden for maskuliniteten, som ikke er gode.
Zetland-journalisten, han viste blant annet til en forskning som ble gjort på Dublin City University, som har undersøkt og gått inn i hvordan TikTok og YouTube Shorts promotere innhold fra antifeministiske influensere til gutter. De opprettet som et eksperiment profiler som 16-åringer og 18-årige gamle gutter, og undersøkte hvor raskt den type profiler ble møtt med misogynt innhold. Og det var et spørsmål om minutter. Det tok ikke lang tid før de fikk videoer om antifeminisme og et mannlig overherredømme.
Nej, men jag tänker så här, vi har i flera år levt med det här narrativet att könsrollerna är i upplösning och nu så ser vi att det är en motsatt rörelse som vill stärka könsrollerna. Det finns ju kvinnor som också vill stärka könsrollerna som tycker att det har gått för långt. Vi har ju den här tradwife-rörelsen som man inte heller ska underskatta. Men jag tycker att det är intressant det här. Jag tror att vi som ju då har söner att det är... man är ganska utsatt som ung grabb och jag tycker om att läsa undersökningar som ni vet och då hittade jag en annan undersökning som jag gjorde i Norden och som visar att unga män har väldigt svårt att söka hjälp för psykisk ohälsa därför att det strider mot normerna om maskulinitet. En riktig man kan inte ha ont i själen och en riktig man får inte ligga i fosterställning. En riktig man får inte gråta. Samtidigt som vi vill att män ska prata känslor så ska de ändå inte göra det i praktiken för då är de för svaga. Och det där förstärktes under pandemin när man inte var i skolan. Alltså i Sverige så gick man ju i skolan men i Norge och Danmark och Finland gjorde man det inte. Och allt nedstängt och då kom man inte i kontakt med skolhälsovården till exempel. Vilket har påverkat. Man satt på nätet istället.
Ja. Och det är ju inte kun män som ställer de krav till män att de inte må tala følelser. Det är ju också kvinnor som ställer de krav till män. Ikke? Det har jag ju upplevt utallige gange. Att den blödhet jag så endeligt presenterade blev faktiskt föraktad. Inne i mitt parforhold. Ikke?
Mm-hmm. Men bara ett litet spørsmål. Hvis våra gutter skulle komma hem med antifeministiske, sexistiske holdninger og begynte å snakke om at de selv var sigma og forakta soyboy. Hvis dine barn skulle komme hjem og kalle deg en soyboy, Hassan, hva sier du da?
Nej, jeg vil være så rummelig over for følelserne bag deres udtalelser. Jeg vil være fuld af forståelse for reaktionen. Så vil jeg så forsøge at regulere dem over i et andet udtryk, ikke? Altså for de følelser, et andet udtryk, som flugter bedre med mit syn på verden, ikke? Og mine erfaringer og så videre. Men altså reaktionen vil jeg kunne forstå fuldt ud. Det vil sådan set ikke ryste mig mere end så mange andre ting, som mine børn kan komme hjem og sige på forskellige områder. Ikke? Hvis man er nogle af de her ting, som er blevet taget op, er jo udtalelser fra drenge, som går i 7. klasse. Mm. Ikke? Det vil sige, de er jo 10-11 år gamle. Ikke?
Men altså...
men der er jo altså folk... I den alder, børn i den alder, siger virkelig tossede ting, mænd og kvinder, også i forhold til politik eller verdensorden eller noget. Men altså, det er jo nemt som barn at fare vild i de der begreber, ikke? Og det man vel som forældre forsøger at nå frem til, det er de følelser, som ligger bag de udtalelser, ikke?
Men jeg har lyst til å bare egentlig runde av med å lese et par setninger fra en artikkel som står på trykk i Morgenbladet denne uken. Heidi Bøhagen, som selv har sønn, og som skriver: «Jeg ser sønnen min, og jeg ser alle de fine guttene, de små guttene som daglig spiller ut sin maskulinitet i en verden som ikke er rigget for den. Bevegelsesrommet er blitt smalere, også rent fysisk. De klarer ikke sitte stille, blir korrigert. De roper høyt og blir korrigert. De klatrer og slåss og blir korrigert. Alle disse subtile og direkte beskjeden om at de ikke passer inn. Flere har diagnoser, de må roe seg ned. Angsten lammer dem. Når de stresser, får de ikke utløp, eller får dem til å utagere på destruktive måter. Fight, flight, freeze. Lærer verktøy for å tøyle angsten. Angsten lyver, sier vi. Du er ikke i livsfare, du er trygg.»
Hvor er det fantastisk formuleret. Det rører mig dybt, det du læser op her, Hilde. Mm. Og samtidig så vil jeg bare lige indskyde i forhold til det med skærmene, at skærmene er jo kun farlige, hvis vi overlades til dem med vores 8-årige hjerner alene. Ikke? Det er jo der, problemet opstår.
Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Den finske president Alexander Stubb har funnet frem golfkøllen for att slå ett slag för verdensfreden sammen med president Donald Trump. Her har han bland annat rost Trump för att stille NATO-land til ansvar. Kan golf bygge bro mellan USA och Europa? Hör Alexander Stubb här från SVT.
Golf, cycling, whatever activity outside of a negotiating room is very useful. I mean, I come from a small country. To spend 7 hours with the president of the United States, you don't do that in a meeting room, right?
Ja, vad tror dere? Er det dette som er måten å nå frem til Donald Trumps hjerte?
Svar nej. Om det var så enkelt, det är det ju inte. Alltså jag måste säga, när jag såg att Alexander Stubb hade åkt iväg för att spela golf med Trump. Jag blev så trött. Alltså den här holding one diplomatin, att vi tror på den. Tänk, minns ni alla som skulle resa till Moskva 2022 för att prata Putin till rätta? Det gick inte så bra. Samma människor försöker åka till Trump och USA och prata honom. Det går inte så bra. Det här är män som de styr efter eget. Man kan inte prata dem till rätta överhuvudtaget. Man kan inte spela golf med dem och tro att man kommer någon vart. Det är naivt, tycker jag. Jag tycker det är pinsamt. Alla. Från Macron till Stubb till alla. Samtliga. Tutti balutti.
Alltså, jag är oenig med dig.
Ja, okej.
Okay.
Ja. Ja, lad os høre, Hilde.
Men for det skal blive interessant at se resultatet.
Bare for at teste dette nu. Fordi jeg tror at de er veldig almindelige mennesker i bunn og grunn her. Og som de guttene som vi snakker om i stad, som jeg tenker også skal ses, så er det noe med å nå fram til noe som er inne i der av et eller annet engasjement. Jeg tror ikke nødvendigvis det hjelper. Men jeg skal ikke se helt vekk fra det. Og så kan man si hva man vil om at Tyrkia snudde om Finland og Sverige inn i NATO. Men noe av det som var grunnen til det var jo at Jens Stoltenberg og frue reiste til Istanbul og var med på en båttur. Og hadde en hyggelig båttur på en elv. Altså,
jeg tror ikke
flere
på det.
Ganger i historien. Ja, flere ganger i historien så har det vært også helt banale møter som kan få folk til å snu.
Jeg tror at Sverige fikk det der medlemskapet derfor at det handlade om et flygplan som USA skulle säga ja.
Kombination.
Ja, men, og at Sverige faktisk liksom gjorde den ena eftergiften efter den andra. Tror jag. Det jag menar inte med att säga att jag tycker att det är fel med diplomati. Vi måste ha mer diplomati. Jag tror hellre diplomati än kärnvapenkrig som snart verkar vara det enda alternativet. Men det här att när någon ledare träffar Putin eller Trump så blir vi så glada. Vi tänker, nu händer någonting. Det är fiasko varenda gång.
Men ja, og måske er det en helt særlig situation, hvor den type diplomati, altså hole-in-one-diplomati, ikke virker. Det kan jo sagtens være. Altså, men Alexander Stubb fik 7 timer med Trump. Ikke? Det gør man ikke i en mødesammenhæng. Vel? Om det er godt eller skidt, det skal jeg ikke kunne vurdere. Normalt, under normale omstændigheder, så synes jeg, vi har masser af eksempler fra historien på, at det, at fælles interesser kan skabe en platform for gode politiske forhandlinger, ikke? Hvis man kan lide hinanden, og man har og man deler interesser, så har man nemmere ved at nå i mål i forhold til nogle andre ting, synes jeg, vi har set mange eksempler på. En anden ting, som interesserer mig rigtig meget, som jeg har tænkt over, så jeg er ved at blive sindssyg, ikke? Det er, hvad gør Alexander Stubb, som jo er en ret veltrænet mand, ikke? Og som angiveligt er helt vildt god til golf. Ikke? Hvad gør han, hvis han er ved at vinde over Trump?
Det
Vilken bra fråga.
Fordi Trump, man har en fornemmelse af, at denne her, hvad skal man kalde ham, barnligt narcissistiske karakter, som Trump måske er, ikke? At han ikke kan tåle at lide nederlag.
Nej. Ikke? Lad man ham så vand, da?
Det ved jeg ikke noget om. Det er ikke kommet frem. Altså, jeg tror, Alexander Stubb vil gå stille med det, hvis han har vundet.
Men de spiller det 18 hål.
Ja, på 7 timer, det tror jeg.
Trump,
ja, men gjorde de ingen mere.
Ja, men Trump roste Alexander Stubb for sine golfkunnskaper.
Ja, men så har Trump nok vundet.
Men det som er interessant er at Trump har sagt at han mener at træning er dårlig for kroppen, fordi han ser på det som at vi bliver gitt et batteri ved fødselen, og vi skal ikke bruge op det batteriet. Så hver gang du træner, så bruger du på en måde op batteri. Han havde blant annet sagt til en medarbejder, som ville begynde med Iron Man, at det ville føre til hans snarlige død. Så det er interessant.
Men hvad heter han den her? Jeg tapper alltid bort navnet. Han, USA's, var det säkerhetspolitiska rådgivare? Han som joggade i München på det här stora...
Nej, det var Pete Hegseth. Det var försvarsministern.
Pete Hegseth var det. Så den som ville träffa honom var tvungen att sätta på sig joggingskorna och ut och jogga med honom så här i München. Ja, Mette Frederiksen gjorde inte det med all respekt och det förstår jag, det hade inte jag heller gjort. Men då har du ju ändå en som använder sitt batteri i närheten av Trump.
Ja, ja.
Men han kanske ska sluta med det.
Ja, och det syns jag faktiskt är rätt intressant, för man försöker att pege på någon fællestræk ved den här administration. För exempel att de alle sammen har den här batteriideologi de lever efter. Ikke? Men sådan är det ikke.
Nej,
och de har också fullständigt forskellige förhåll till bakterier. Ved I vel godt,
jamen,
ikke? At Trump giver jo ikke hånd, fordi han er germafob, ikke? Mens Pete Hegseth angiveligt ikke har vasket hænder i årtier.
Ja, just det.
Norsken, svensken og dansken.
Denne uken er DR 100 år. Altså Danmarks Radio er 100 år, og danskene har fått sitt liv beskrevet og følelsesmessig manipulert i løpet av 100 år.
Skal se, Sveriges Radio fyllde 100 år for 3 veckor siden.
Nettopp, ja, det sa du ingenting om.
Jo, det gjorde det. Det faktiskt var min hiss, men ni lyssnar ju aldrig på mig. Jag vet inte vad jag ska göra för att märkas mer i det här programmet. Men både Danmarks Radio och Sveriges Radio grundades 1925.
Ja, och det har format våra liv. Jag tänkte vi kunde ta en liten runde på vad vi har irriterat oss över, glädjat oss över, blivit format av i det som i Norge heter kringkastingene. Hvad husker du, Hassan?
Ja, altså for mig er det hvad hedder det? Det er meget personligt, ikke? Da jeg var barn, der fik min far, som jo er uddannet videnskabsmand, ikke job som genforsker i Danmark, og blev i stedet for pædagog medhjælper. Og så begyndte han at læse urdu op i radioen i det, der dengang hed Indvandrerradioen. Altså, min far læste nyheder på urdu, og det betød jo, at jeg kom til at tilbringe store dele af min barndom i nogle formative år inden for murene i det gamle radiohus i København. Ikke? Og der gik jeg rundt og mødte alle de store koryfæer som barn, ikke? Og så plakaterne, gik op og ned af gangene, ind og ud af studierne, og havde også min skolepraktik i Danmarks Radio, ikke? Ligesom min datter for 2 uger siden havde sin skolepraktik i radioen på Danmarks Radio, uden at jeg havde været involveret den mindste smule i det, ikke? Så det er min oplevelse. Jeg husker plakaterne fra Matador og Fanny Alexander og Fleksnes, for nu at nævne nogle nordiske udtryk fra min barndom, ikke? Men det var det er helt klart min oplevelse med Danmarks Radio. Det er min far, der sidder og taler urdu i radioen.
Min upplevelse har också med min pappa att göra. Jag bodde hemma hos honom när jag var barn och han var alltid så glad på lördagarna för att han inte behövde gå till arbetet. Och då så lyssnade vi på Ring så spelar vi. Alltså man ringer in och ska svara på en fråga. Och så får man önska sig sin favoritlåt. Och då fick jag gå på min pappas fötter, kommer jag ihåg, så här, i köket. Och han var så glad. Sen åkte vi ner på stan och han gick till Vinmonopolet. Ja. Det var inte så kul längre. Men även min mamma ska se när jag flyttade hem till henne. Så när hon kom hem från arbete så satt hon på radion på en gång för att lyssna på Dagens Eko.
Ja.
Och nyheterna. Men Hilde, jag vet ju att Norsk Rikskringkastning grundades 1933. Så det är ju 8 år efter norsk och svensk. Men du var ju inte med då, men du har väl ändå minnen. Vad är dina minnen?
Åh, herlighet, det är ju något... det är ju hela livet upplever jag. Ja, visst är det. Jag begynte att tänka på det, så var det allt ifrån... Da, jeg var hos dagmamma som så på TV hver dag, trim for eldre. Det går bedre og bedre dag for dag. og barne, altså hørespill, det var også på et vis knyttet til min far, fordi jeg var så livredd når han var oppe i skogen, så jeg lå med øret helt inne i høytaleren for å høre på hørespill, og det var for å få en... Det var på et vis mitt sosiale medie. Det var for å distrahere meg selv og gå inn i Tordivelen flyr i skumringen.
Maria Gripes.
Og da jeg var i Egypt nylig, så var jeg på jakt etter skarabeer. Fordi på grunn av den opplevelsen. Men så er det å samle hele klassen og se at Oddvar Brå brekker staven, eller det er serien. Det dynastiet i Norge så kom faktisk såpeoperaen først med satiren. Soap, som var en satire over såpeopera. Så vi hadde den vi hadde den lenge før vi begynte å se såpeopera.
Men du prater om TV.
Ja, nå TV også. Mm. Ja, men det er jo Danmarks Radio er også TV.
Ja, ja, ja. Altså, men jeg trodde vi pratet om radio.
Ja, ja. Men det er jo ganske morsomt at vi faktisk satt og så på, jeg lurer på hvordan vi tenkte det var en satire når vi ikke hadde sett det, så det var morsomt. Ja, så det er liksom så mange ting. Men i vår sammenheng da, så satt jo jeg klistret hver gang Sten Broman.
Nej, det har du lyssnat på Sten Broman.
Ja, jag gjorde det.
Hassan har ingen aning om vem Sten Broman var.
Nej, då är ett sånt stort spörsmålstegn. Men det är ju det första norsken, svensken och dansken då.
En extremt, ja, det kan man faktiskt säga. En extremt excentrisk skåning. Äldre man med bockskägg och så här tweedkostym, extremt allmänbildad, kunde allt om klassisk musik och så. Också väldigt, väldigt, väldigt fin humor. Ganska fräck.
God afton och välkomna till denna, den sjätte tävlingen i musikfrågan Kontrapunkt mellan de tre nordiska länderna, Norge, Danmark och Sverige.
Men du Hilde, du lyssnade på
men
det
men det var ju med norske, svenska och danske lag.
Ja. Som tävlade
i... Och det blev ju sent över hela. Det Kontrapunkt blev sent överallt. Ja. Så det var på ett vis förlöparen. Kanske det var där i begynte egentligen.
Ja, just det. Men det var på tv. Det var ju på söndagar
kom jag. Jag satt och så på det.
Nej, men gud. Plus, jag gjorde också det. Hilde, vad du och jag skulle varit kul. Vi skulle ha morsomt ihop som barn, så jag lika udda båda två.
Väldigt rare. Men jag har nog helt speciellt att gå ut på idag.
Ja.
For da Vans landet i Grønland med sin kone, så ble Bertel Horder, gode gamle Bertel Horder, vår general for dette programmet, vil jeg si, dansk politiker og mange år minister og Norden elsker, han ble så irritert at han skrev en sang. Bertel Horder pleier å gjøre sånt. Han skriver leilighetssanger. Og der skrev han en protestvise med... The times they are a changing som utgangspunkt. Come all good Americans, come on, remember your history, tenk på dens dom, skrev Bertel Horder. Men jeg fant altså en oversettelse til engelsk av Alan Ohms, advokat, som hadde skrevet om den, dette lå på LinkedIn. Så ble jeg altså så fristet, fordi det var en som hadde nettopp introdusert meg til en AI tjeneste på internettet som lager tekster om til musikk og fora denne AI-en med Bertel Horders tekst på engelsk som hun hjalp meg med og ut kom der vår nye protestsang. Har dere hørt den?
Nej.
Jeg har læst teksten. Det er altså en fantastisk tekst, både på dansk og på engelsk. Ja. Ikke? Og det er jo virkelig interessant, fordi Bertel Haarder er jo en meget borgerlig politiker, så det, at han vælger en Dylan-sang, som jeg jo sang, dengang jeg var ung, ja. Da jeg protesterede netop mod Bertel Haarder og hans typer. Ikke? Det synes jeg er virkelig spændende.
Det tror jeg, man skal gå ud på. Er dere med på det?
Helt sikkert.
Come on, Donald Trump, wherever you roam, admit that the scandals you're causing have grown. You threaten both leftward and right without shame, and kick both your enemies and friends. But pride will one day put an end to your game for the times.
Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg i norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.